All right, Ponta. Ny inspelning av Kick and Rush. Är du peppad eller?
Nej.
Men du vill ju, själv spela in. Du måste ju vara sugen på detta.
Nej.
Alltså Petter, alltså nu Pontus tänker inte vara med någon mer. Han funderar på att lämna den här podden. Och det är ju...
Förlåt?
Ja, men det förstår du väl själv. Alltså han fyller år. Ingen har sagt grattis. Alltså det är riktigt sjukt.
Men vänta nu här. Det har vi ju visst det.
Nej, när du fyllde år Petter, då fick du en sån här, då fick du liksom en sån här elsparkcykel, en helt egen av den här podden. Det var ingen som ens sa grattis till Pontus i morse.
Men
det är riktigt sjukt alltså.
Alla var ju där. Joakim, Kim, Sebastian Mattsson var till och med där. Vi hade ju en tårta. Alltså
nej,
komplett format som Kenny Dalglishs ansikte, helt enligt Pontus önskemål. Vi sjöng.
Nej, jag vet
både
inte.
På svenska och skaus.
Jag vet inte om han kanske vill säga någonting om det här själv, men han funderar i alla fall på att lämna podden.
Jag förstår absolut ingenting.
Nej, jag kan bara säga att jag står helt bakom vad Therese säger, och jag kommer att förklara mer om det här efter VM.
Vilket jävla VM? Det är inget VM i år. Välkomna till semesterversionen av podden som ni älskar, och det är Kick and Rush. Det händer saker, och har hänt jättemycket saker den sista tiden. Problemet för oss är att coronapandemin inte tog hänsyn till våra respektive semestrar och senare väldigt igenklagade arbetsscheman. Så där var vi inget avsnitt förra veckan när allting skulle avgöras, och nu när allting har avgjorts då har vi i alla fall ett fullt manskap med undertecknad och födelsedagsgrisen Pontus Svenemo.
Grattis!
Och den som inte gjorde en city och tidigare spelade rollen som Dimitri Seluk alldeles strålande var SVT-profilen Therese Strömberg.
Jo vars.
Jag pratade med min pappa häromdagen, och han har ju sagt själv att han lyssnar på den här podden. Och jag bara, men det är bra sådär. Sen så sa han, den här Therese Strömberg på SVT. Ja, känner du henne eller? ja, jo, vi jobbar ju ihop. Jo, det vet jag. Säg till henne att hon är bra. Så det gör jag nu.
Tack. Det är ju briljant faktiskt.
Hur är läget med er?
Ja, med mig är det nog hyfsat. Men det är väl bättre med Pontus som fyller år.
Ja, det är kanon. Kanonbra.
Hur gammal blev du Pontus?
29.
Åh nej, så nära 30. Det hade varit kul om du fyllde 30 idag.
Ja, men nästa år planerar jag att ha en sån här födelsedagsvecka. Jag ska göra ett event varje dag.
Det stöttar jag fullt ut. Det ska man göra varje år när man fyller år egentligen, tycker jag.
Ja.
Stinker ju lite narcissism, men absolut.
Jo, jag har också planerat att jag ska trycka upp tröjor med mitt ansikte på.
Och de kommer då att låtas ut i den här podden.
Det är superidé. Det ska jag göra.
Jag ska berätta att jag är på semester på den svenska västkustsidan. Idag så är det 13 grader. Det spöregnar och det kommer vara vindar upp mot 18 sekundmeter. Så vad passar i... Ja, det är riktigt härligt att det är november i juli. Så att vad passar bättre än att snacka fotboll? Och vi kan väl konstatera lite saker egentligen med Premier League-tabellen. Liverpool vann. Det kom ingen jättestor skandal här på slutet som gav dem point deduction. Mitt hopp levde in i det sista. 99 poäng. Ja, trist att ni inte nådde 100, Pontus.
Ja, jag vet inte.
Ja. City vann ju, har ju vunnit ligacupen, har kvar Champions League att vinna, har vunnit The Cause Awards, vilket ger dem plats i Champions League till nästa säsong. Och sen blir det United och Chelsea, inte Leicester, i Champions League nästa säsong. Någon kommentar på det?
Ja, det är ju otroligt slip av Rodgers igen.
Ja.
Alltså det faktiskt. Är som att han, det är nu beviset kommer, det var inte Gerards fel att han halkade. Det är ju Brendan Rodgers eviga förlorarmentalitet som gjorde att det liksom, det var inte meant to be den gången att Liverpool skulle vinna titeln. För att det ville ett förlorarspöke över hela Brendan Rodgers väsen. Han är ju liksom, alltså det är som att han är liksom, han är född på fel sida i historieboken. Alltså han har ju alltid varit, alltså hade han funnits på liksom 1700-talet hade han ju varit, eller 1800-talet men, hade han varit sydstatare. Hade han varit på 30-talet hade han varit nazist, tänkte jag säga, men det var lite väl hårt kanske. Men han är, det är uppenbart att han aldrig har vunnit någonting i hela sitt liv och aldrig kommer göra.
Nej, man ser
förutom skotska att, ligan, men vad fan, det har ju vem som helst kan vinna.
Exakt, det står ju här på hans Wikipedia-sida att han är född i Carnlough, Northern Ireland. Vad de inte skriver är att han är född vid någon sån här, för att använda Stephen King-ord, indiankyrkogård, som gör att han är ständigt under en typ av förbannelse. I alla fall, Arsenal, slutet, Mikel Arteta, räddaren, tog dem upp på 8:e plats förbi både Burnley och Sheffield United. Är det en godkänd säsong av detta Arsenal, skulle ni säga?
Nej, det är klart att det inte är. Det är väl typ deras sämsta säsong ever, känns det som.
Ja, och då kändes det ändå fan vad mycket värre det kunde gått.
Ja.
Ja.
Ett underbetyg. Och ut åker Norwich, Watford och Bournemouth. Kommer ni sakna någon av dem?
Bournemouth kommer man ju sakna.
Jag skulle sakna nästan alla klubbar. Det finns tre klubbar jag hellre skulle se åka ur. Norwich och Kärnö såklart åker ut så du skriker om det. Men det var ändå lite skoj att se på. Bournemouth visar väl någon form av hela den här, det går att hålla en trupp i liv i tre säsonger, sen går det helt enkelt inte längre. Hela den tesen, det vill sätta någon form av bevisstämpel på att det går liksom inte hur länge som helst om man inte får förnya och förbättra och föryngra. Och även om man kanske har en ganska ung trupp, men i alla fall. Och Watford visar väl att, ja, de kommer väl tillbaka om två säsonger. Troy Deeney är kvar och Nigel Pearson tar dem till en 13:e plats för sparken. Och så tar Walter Mazzarri över eller någonting.
Ja, och med en säsong och 19 tränarbyten står de där igen. Som ett Premier League-lag.
Det blir spännande.
Ska väl också nämnas, Leeds har gått upp. West Bromwich Albion har gått upp. Och
pappa Landén är glad.
Ja, pappa Landén är glad. Det är han. Brentford, Fulham, Cardiff och Swansea ska göra upp om att ta den sista kvalplatsen upp. Har ni någon favorit där? Eller favorit, inte som de tror jag vinner utan de vill jag ha upp.
Nej, för mig spelar det faktiskt verkligen ingen roll.
Det vore skoj med Brentford. För det är kul med en svensk där, tycker jag. Pontus Jansson, det vore kul om han klev upp. Och sen så är ju Brentford ett ganska roligt projekt, va? De har en väldigt spännande, det är en väldigt spännande klubb och förening som gör saker på ett annorlunda sätt, som skulle vara kul att se om det går att lyckas i Premier League. Förmodligen går det sådär att lyckas i Premier League, men det vore kul att se dem testa. Sen vore det skoj om Swansea gick upp bara om Ryan Brewster faktiskt avgör, som att han är Liverpool-spelare och har varit jättebra i Swansea.
Mm. Jag körde på att jag skulle gärna se Cardiff upp för när publiken kommer tillbaka. Så jag vill minnas att det var ett ganska bra publiklag. Och de tar ju ändå in nästan så här 25-30 000 på sina matcher. Så att det kan bli lite drag kring dem. Sen har jag ingen aning om vem som spelar i Cardiff idag. Jag kan inte en enda spelare. Jag kollar här. Robert Glatzel, nej. Brad Smith, gammal Liverpoolare.
Ja.
Saul Bamba, okej. Okay. Ja, nej, men nu känner jag igen lite.
De är bara massa profiler.
Neil Etheridge, just det, Filippin engelsman. Ja, men det är mycket bra. Någon när man kollar dem på Google har bara sitt fake ansikte från FIFA som profilbild. Otroligt bra. idag, alltså det har hänt, det känns som det varje gång vi har spelat in nu, att Premier League efter corona, det har liksom gått för snabbt för att ha någon typ av klassisk uppbyggnad på hur vi gör våra avsnitt. Det har hänt för mycket, att för många matcher på en vecka, så hinner det spelas 9 omgångar och man vet varken upp eller ner. Men det är ju that time of year när vi ska summera säsongen. Och det har vi ju sett att det kommer tusentals såna här your best Premier League 11. Alla väljer Van Dijk, Alexander Arnold och John Egan, och så är det ganska tråkigt. Så vi vill göra detta på vårt eget sätt, såklart med en säsongens Kick and Rush edition. Hur detta kommer funka exakt, det blir vi varse om, learning by doing. Är det någon som vill liksom kasta sig ut i den djupa änden av bassängen här och bara ta sin spaning från året?
Ja, jag vill.
Ja, får jag bara säga en sak först? På tal om just... På tal om just det här med att, för det reflekterade jag över igår, just det här med att allting har gått så fort från att säsongen återupptogs till att den tog slut. Det har ju varit matcher precis hela tiden, och det har liksom någonstans varit så här ganska svårt att hänga med. Det har varit ganska svårt att veta så här, vilken omgång är vi nu, och är det här samma omgång som den jag såg igår, och så vidare. Hur har ni liksom upplevt, för att man längtade ju efter att Premier League skulle dra igång igen när det var uppehåll. Hur upplevde ni att det blev när det väl... För jag har nästan känt, sen det startade till nu, så har jag bara känt så här, bort med den här säsongen. Och bara så här, jag längtar ju bara till nästa säsong. Och jag har typ gjort det även när det drog igång, för jag tyckte att det blev för mycket och för konstigt och bara för jobbigt allting.
Mm, jag hade också den här... Jag hade någon slags naiv bild att det kommer att vara som ett VM. Alltså matcher hela tiden. Man kan liksom bara bänka sig och kolla på fotboll. Och det kommer bli kul. Liksom, även om det är publiklöst och sånt där. Och de första kanske två omgångarna eller någonting kände jag så. Jag bara kände, gud vad jag saknat Premier League. Sen inser man, gud vad många matcher som inte har någon betydelse.
Mm.
Till skillnad från ett VM där varje match har monumental betydelse. Och då kände jag lite som du att, okej. Det var inte mer än så här. Låt Jordan Henderson lyfta pokalen. Skicka Norwich ner i Championship. Och så går vi vidare med våra liv.
Ja, men det var väl lite... blev lite så för att hela säsongen var ju prinsessa. Det var ju avgjort redan. Hade det varit så att City och Liverpool stod på samma poäng inför det här, så hade det ju varit supernerv, tror jag. Den enda nerven som var United, Chelsea, Leicester liksom. Och bottenstriden, som vi ju i ärlighetens namn... Mm. Är kul, men ingen som bryr sig jättemycket, för att det är liksom...
Nej.
Ja, det är som vill ha på
sig. United Leicester var ju kul, för att det blev ju en cupfinal, så att säga.
Exakt. Men sen så har ju Leicester haft sån jävla dålig form, så det var ju som att se på P19 liksom.
Mm. Okej, nu kan vi börja med utmärkelserna, tänker jag.
Pontus!
Mm. Jag tänkte göra en visuell grej, men kom på att det här är ett ljudmedium, så det hade inte funkat. Men säsongens teckentolkare går till Pep Guardiola för matchen mot Liverpool, när han totalt tappar och slänger upp sina två fingrar. Two times! Two times! Two times! Ja. Otrolig händelse.
Ja.
Pep har ju haft några sådana där... Alltså Pep har ju haft faktiskt ganska mycket kul för sig den här säsongen. Jag tänkte på det också när man satt och skulle så här, när man bara skulle fräscha upp minnet på så här, vad har hänt under den här säsongen? Vad kan vara värt att prata om? Och så vidare. Då kom jag in på den här videon också när han... Det är väl också matchen mot Liverpool när han tackar domarna efteråt.
Ja, det är samma match.
Ironiskt. Mm. Ja. Och sen säger efteråt att nej, det var ett genuint tack. Det var ingen ironi i det där. Det var inget hånfullt.
Peppe är så mycket roligare när han är en förlorare.
Han
blir liksom, ironisk. Han blir liksom så jävla triggad. Klopp till exempel, han blir bara sur. Det är inget, när han är förlorad, det är inget kul. Det är bara så här, han blir bara grinig när han förlorar och
är otrevlig. Ja, men han kan ju till och med bli läskig. Alltså de här gamla Champions League-bilderna när han står och liksom morrar och visar tänderna till fjärdedomare. Det var under Dortmund-tiden. Men liksom, det är ju mer liksom bara en arg psykopat.
Ja. Peppe är lite, han är lite findig. Det är ju lite skoj liksom. Han har ju han har någonting. Han har en bra förlorare, alltså bra förlorare game going on.
Ja, okay. Men alltså det har ju liksom ofta målat upp både när han Peppe i Barca och Mourinho i Real och sen i var sin Manchester-klubb att de skulle vara varandras antiteser. Fotbollsmässigt kanske. men de är ju ganska lika. Ser spöken där de inte nödvändigtvis finns, har den här liksom sarkastiska attackerande tonen. Det finns nog ganska många beröringspunkter mellan de två, tror jag.
De skulle, jag skulle vilja se typ en typ spel, såhär besserwisser, men när de två möts, alltså något såhär brädspel, det som är så väldigt såhär frustrerande, där man såhär är elak mot varandra och kör ful spel liksom, för båda skulle bli så jävla arga på varandra och de skulle bara sitta där och attackera varandra jättemycket. Det kanske är min högsta dröm i världen. Fan, så önskar jag mig inte det när jag blåste ut ljus på tårtan, fan.
Ja, det är faktiskt otroligt korkat. Men din födelsedagsvecka nästa år kanske du kommer ihåg det. Therese, vill du köra nästa?
Jag river av den som vi egentligen redan har avhandlat lite, varpå var anledningen till att jag sa nej när du frågade om någon ville kommentera någonting om Leicester. Så hade jag ju också säsongens Steven Gerrard, because great minds think alike. Men det är ju så här, är det är ju otroligt det som Leicester gör. Alltså den hösten de har, de har ju liksom fram till, om det är så omgång 25-26, så har de ju 12 poäng till godo ner till att missa Champions. Så de har liksom 12 poäng till godo. De kommer ta en Champions League-plats. Vi pratar om dem, alla pratar om dem, säger att fan vilket bra lag, herregud vad de presterar, oj vad de har fått ihop det. Det är klart att de kommer sluta två eller tre. Det finns ingen snack om den saken i början av säsongen liksom. Och sen så börjar de ju successivt så här. Vid omgång 30 är det typ 10 poäng ner. Sen blir det så här, sen blir det 8 poäng och sen blir det 6 poäng. Och sen helt plötsligt bara har de tappat allt och slutar 4 poäng från en Champions League-plats.
Ja, det är riktigt mörkt alltså.
Vad är det de gör?
Ja, alltså, det är faktiskt jävligt intressant. Alltså, vad det är som, liksom, vi pratar gärna om typ att Liverpool är liksom ett momentumlag och sånt. Det blir väldigt tydligt hur sant det är kanske för alla. Och när Leicester inte hade det med sig in i andra halvan, så hade de helt plötsligt ingenting.
Nej, det är faktiskt otroligt. Jag tänker på den här svenska supporten som är arg på Andreas Granqvist, ni vet. Efter EM-matchen där, vem fan halkar? Det är ungefär så man känner om Leicester den här säsongen. Hur fan kunde ni slarva bort det där så jävla mycket? Jag bryr mig inte om Leicester, men jag blir arg.
Ja. Varför det?
Nej, men för att det är bara så jävla, alltså det är bara så jävla dumt. Alltså de har ju så jävla mycket poäng till godo.
Det hade varit så mycket roligare om United missade för att Leicester liksom tog den platsen istället. Hela narrativet hade ju blivit roligare. Säsongen hade ju fått en bättre twist. Nu blev det bara så här, okej, jag har fyra superstora lag tar de fyra Champions League-platserna. Okej. Okay. Och Leicester kommer till åtta nästa år liksom.
Risk finnes. Okej. Jag kör säsongens spaning. Fick vi extremt tidigt. Det var faktiskt innan allting började, så gick Chris Wilder ut och sa angående sin mycket överraskande värvning av Ravel Morrison från Östersund, att för närvarande är det ju så att en Ravel Morrison i toppslag, det är en spelare vi inte har en chans att behålla. Han kan vara värd upp till 650 miljoner kronor. Det blev 12 PM-minuter, 270 minuter i kuppen, ett gult kort. En utlåning till Middlesbrough halvvägs genom säsongen, och tidigare i juli sa Chris Wilder, Ravel has left the football club, he's at another club, I'm not interested in talking about him. Nej, någon Nostradamus är ju Chris Wilder inte. Men det blir ju nästan slående när man tänker tillbaka hur sinnessjukt dålig värvningen var. Sen så var den väl riskfri kan man säga, men har någon överskattat en fotbollsspelars förmåga mer någonsin än Chris Wilder om Ravel Morrison?
Nej, det kanske är. Det kanske är sant.
Förmodligen så är det.
Det skulle vara jag och Finn Prowse då.
Ja, fast James Ward Prowse är fortfarande helt okej. Alltså, Ravel Morrison behöver ju, alltså, och det här menar jag seriöst, jag tror kanske han skulle behöva prata.
Ja.
Jag vet inte om han mår så bra. Jag har faktiskt en bubblare här, men det är anledningen till att jag slutade lyssna på Offsides podcast en gång i tiden. Jag vet inte om ni lyssnar på den.
Nej.
Med Johan Arrhenius och Anders Bengtsson. Det var att de körde SM i journalistik. Och redan där var jag extremt skeptisk. Men när Anders Bengtsson gav sig själv ett av priserna, då var jag så här, jag stängde av podden mitt i och sa nej, aldrig mer den här skiten. Men nu ska jag då hylla mig själv för säsongens bästa spaning. Och det var angående att Leeds var på väg upp. Och jag sa att ja, det är väl kul om de går upp, men blir det inte lite äcklig stämning på Olof Lunds Twitter om de gör det? Så jag gick tillbaka och kollade, och nog fan hade jag rätt. Först skriver han bara Ivar Saler: "We are back!" Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Och sen kommer den som jag verkligen, man får nästan försöka läsa den med så Olof Lundröst: "Nu ökar jag, något jävligt! We are Leeds, helvete! Det har varit långa och många år! Låt galopperna komma!" Efter det så delar han en Radiosporten-länk där han pratar om att Leeds har gått upp. Så liten poäng till undertecknad här, för att jag förutsåg i alla fall den.
Du gav dig själv poängen, eller titeln som bästa spaning.
Säsongens spaning.
Yes, det gjorde jag.
Spännande.
Ja, nu har jag fått nog av den här skiten.
Du drog Pontus. Fy fan, vad ska jag göra?
Nu är jag tillbaka.
Tack och lov.
Skönt.
Ja, välkommen.
Tack.
Kör din nästa då.
Jag har då min andra säsongens är säsongens minne. Och det är inte någonting vi kommer ihåg, utan en person som har helt plötsligt kommit på någonting väldigt bra. Det var när Tottenham mötte Manchester City och Raheem Sterling missar en straff, blir eventuellt fälld av jurist med händerna, får ingen ny straff, och Mourinho går och sätter sig på bänken väldigt nöjd över att det inte blir straff. Tills hans assisterande kommer på: Sterling har ju ett gult kort. Och Mourinho kommer på: han har ju ett gult kort. Och springer upp till domaren och skäller ut honom, för då ska Sterling ha ett till gult kort. Roligare visuellt än audio. Men jag tror att alla kommer ihåg den här sekvensen när Mourinho är nöjd och glad på bänken sitter. Jätteglad över att de inte blir straff. Och så kommer han helt plötsligt på ett till gult kort. Väldigt kul.
Faktiskt väldigt kul. Mourinho alltså, är ju också en tränare som, hur mycket än faktiskt ogillar honom, så har han ju också sen han kom tillbaka haft väldigt mycket kul för sig. Som han alltid har.
Förgyller ju ens liv, va?
Ja, gud ja.
Ja, du väljer väldigt bra visuella saker, Pontus. Både Twice och...
Vi lägger ut dem på våran Twitter i samband med att vi lägger ut det här avsnittet. Så att man inte behöver leta själv om man behöver färska upp sitt minne på de här grejerna.
Nej, för jag måste Twitter-söka. Den Mourinho hade jag glömt. Men fy fan vad bra det är, alltså. Helt otroligt. Det är som att han glömmer bort vem man är, och sen kommer på i samma sekund som han kommer på att Sterling har ett gud, så kommer han ju på: helvete, jag är hos Mourinho. Då måste ju agera Mourinhoskt på detta.
Ja. Jag har mer seriösa spaningar framöver. Men det är de två första grejerna jag kommer ihåg med säsongen.
Jag har en säsongens De Gea. Och jag tänker att det är Dean Henderson. Och jag tänker så här, nu tänker ni säkert hur fan hon tänkte. Men just så här, de har väl typ hållit lika många nollor den här säsongen, tror jag, och så vidare. Och jag tycker kanske att United och liksom, de får ju lite oförtjänt mycket skit egentligen för
Manchester United eller Sheffield United?
Manchester United. Manchester United får väl kanske lite oförtjänt mycket skit för sitt försvarsspel och sitt målvaktsspel och så vidare, om man bara ser till siffror. För jag menar, de har ju typ inte släppt in några mål i år, om man ska vara helt ärlig. De har släppt in så här ett mer än City typ, och tre mer än Liverpool eller något sånt. Men ändå så pratar man ju om att de verkligen behöver nya mittbackar, de behöver byta ut De Gea, det är väldigt mycket snack om de här sakerna. Och det kanske ligger någonting i det, även om jag tycker att det är lite överdrivet mycket skit egentligen. Men anledningen till att säsongens De Gea blir Dean Henderson, det är väl för att hans kontrakt går väl ut nu, va? Alltså det är väl så att han ska tillbaka till United nu den här sommaren. Och är det inte dags att United, Manchester United alltså, satsa på honom?
Ja, jag är benägen att hålla med också. Frågan är vad man gör med, sitter inte David de Gea och tjänar 1 miljard kronor i veckan?
Förmodligen, jag har ingen aning vad han tjänar. Jag vet inte hur långt kontrakt han har heller. Men det här är också en sån grej som, jag vet inte, jag tycker att man har läst och hört väldigt mycket om att så här, nu är det dags att United faktiskt tar hem honom och gör honom till deras nummer ett.
Ja.
Och jag tycker nog faktiskt också det. Han är så jävla bra. Vad sa du?
Framförallt för att sätta press på de Gea också.
Ja, exakt.
Jag tycker att Romero har det bra också när han har spelat United. Men det känns som att de Gea, hans dagar är ju liksom över. Han är för... Alltså han har ju sina grejer han är väldigt bra på. Men han är ju också en stor risk.
Ja.
Det är liksom, och det är, vill man vara där uppe så håller det inte att ha den risken längst bak. Det är ju liksom... Det är ju uppenbart. Så det är super, super rimligt att det är, åtminstone testa Henderson som du har gjort. Ja, men varit kanske ligans... Ja, men jag vet inte om han har varit bästa målet i ligan den här säsongen. Men åtminstone...
Men en av dem.
Säsongens utropstecken på målvaktssidan.
Jag tycker också att det är klart, jag tycker kanske lite att Uniteds säsong, den räddas ju såklart av att de nu helt plötsligt slutar trea och att Bruno Fernandes kommer in. Det är ju typ det som hjälper dem egentligen allra mest. För egentligen gör ju inte United en jättebra säsong. Och jag tror att det är väl det egentligen som är grejen också när man pratar om att de behöver alltså minst en till liksom bra mittback och de behöver kanske eventuellt byta ut sin målvakt och så. Det är väl mer att så här, vill man börja ta nästa steg på något vis? Vill man liksom vara en klubb som kan hålla högt upp i tabellen i längden igen? Så, alltså, och utan att det ska bli de här liksom stora dipparna som det känns som att det är på flera av deras spelare. Så kanske är dags att faktiskt, som sagt, testa Henderson. Gör honom till det sker. Fast bättre.
Ja, alltså, och det kan ju bli, det enda jag blir, alltså, så här. Ole har ju investerat så fruktansvärt mycket i att gång efter gång säga att han är en av världens bästa målvakter. Liksom att de har fullt förtroende för honom. Allting, alltså det blir ju en prestigeförlust någonstans, och det kanske man kan ta, men det är bara just att han har snackat så jävla mycket om det. Ja. Men vi kan faktiskt komma in, ta vidare från Henderson, för jag håller med också, de borde nog satsa på honom. Jag tror att det är dags också. Men vi kan ta in det till säsongens, är det dags för en ursäkt nu? Från hela Kick and Rush-redaktionen till just Ole Gunnar Solskjaer. För om man 66 poäng är inte superimponerande och i en historisk kontext. Det är nästan sjukt överraskande att det räcker till en Champions League-plats. Men om man tittar på vad Ole faktiskt har gjort med den truppen han ärvde från Mourinho och var han står idag. Så han ärvde en föråldrad trupp där han har skeppat spelare som Fellaini, Lukaku, Smalling, Damian, Valencia, Herrera, Sanchez, Rojo och Ashley Young. Alla de tillsammans 30 år gamla i snitt. Han plockade in Mason Greenwood, fått Fred att se ut som en bra spelare. Och till den här säsongen, så visst, dyrt, men ändå, förstärkte på högerbacksposition där det inte fanns någonting om Wan-Bissaka som man måste säga är bra. Harry Maguire som, ja, han ser ut som en dunderklump. Men lite som du säger, Therese, de har inte släppt in särskilt många mål. Båda är bra ålder, Maguire 26, han har många år kvar som mittback. Wan-Bissaka var 21 när han värvades. Daniel James också 21 när han plockades in. Och sen kommer Bruno Fernandes och helt plötsligt ser det liksom bra ut. Och jag blir lite så här. Nu har de Champions League-platsen. De har en föryngrad trupp. De har en av Englands mest spännande talanger i Mason Greenwood. Tillsammans i ett anfall med Anthony Martial som ser ut att nå sin potential. Marcus Rashford som jag tycker fortsätter gå från klarhet till klarhet. Pogba som är hel. Bruno Fernandes med honom. Alltså, ser inte United helt plötsligt bra ut? Har vi... Är inte vi skyldiga i Ole Gunnar Solskjær en ursäkt?
Både jag och nej, för att... ja, för att det har uppenbarligen blivit mycket bättre än vad många av oss trodde att det skulle bli. Och vad många av oss faktiskt har sagt i den här podden att vi har trott och tänkt att det ska bli. Så på det sättet så kanske vi har varit lite hårda, för att det är mycket de grejerna som du berättar som har blivit bättre i United. Samtidigt så tror jag kanske fortfarande inte att Ole Gunnar Solskjær är... Och nu är det svårt att prata om alla lag som inte är City eller Liverpool som liksom potentiella ligatitelvinnare i dagsläget, tycker jag. Men om man tänker sig att det är dit som United vill i slutändan, så tror jag kanske inte att han är den tränaren som kommer att ta dem dit. För att, som sagt, den här säsongen tycker jag räddas väldigt mycket av att Bruno Fernandes kommer in. Innan dess var det väldigt mycket som inte såg alls bra ut. De räddas ju väldigt mycket också av att i samband med att Bruno Fernandes kommer in så kommer Pogba också tillbaka i spel, och det funkade jättebra som vi har sett. Men jag tror kanske att jag känner lite så Milan-vibbar. Jag som Milan-supporter tycker ju i dagsläget att det är bra att Milan kör vidare med Pioli. De som inte har koll på Serie A undrar vad fan jag snackar om. Men det är lite samma grej att så här, nej, det är inte en tränare som kommer ta Milan till en Scudetto och att vinna Champions. Men han kan göra ett bra jobb på vägen. Han kan lyfta Milan bevisligen och förhoppningsvis framöver också en bit till. Tills dess att man kan attrahera en av de största tränarna igen. Och jag tänker att Ole Gunnar Solskjær skulle kunna vara den tränaren för United också. Att gör han ett bra jobb nästa år, om han lyckas stabilisera United något eller utveckla vissa av de här spelarna ännu mer kanske, så kommer United tids nog också att kunna attrahera en av de riktigt stora tränarna, om de kontinuerligt spelar i Champions och tar bra placeringar i Premier League. Om ni förstår vad jag menar.
Ja.
Ja, jag tycker inte att vi borde be om ursäkt. Tycker jag aldrig är.
Nej, men rent principiellt så ja, kan man bara tillhör det.
Jag tror fortfarande att nästa, alltså klart att det är inte diskutabelt att United, om United har en kvalitativ trupp eller inte. Det är klart att de har bra spelare på alla positioner i princip. Herregud, det är den dyraste truppen i ligan, ish. Alltså, de har ju pumpat ut fruktansvärt mycket pengar. Vad Ole lagt? 2 miljarder. Det är liksom utan att bli av med en enda spelare. Det är ju liksom, det är klart att man får en bra trupp på det. Jag tror inte att han är rätt tränare för United. Jag tror att ändå att de kommer hamna 20 poäng bakom City och Liverpool nästa säsong. Men det är klart att de har en kvalitativ trupp. Det är inget snack om den saken. Men jag tror fortfarande inte att det är Ole som är den som ska leda laget till att bli liksom bäst. Med tanke på att de har visat, inte nu under våren och sommaren har det klart har det funkat bra. Men de har ju visat att det inte alltid är hållbart mot lag som inte spelar på Uniteds villkor. Möter de City eller... Ja, men vilka andra det kan vara. Alltså Chelsea typ. Så då spelar de ju på Uniteds villkor. Då får ju Solskjaer sitta bak och låta Rashford och Martial kontra liksom med bollar från Pogba och Fernandes. Och då är det lätt. Då funkar det ju bra med det spelet. Men mot Leicester så... Alltså hela första halvlek är ju United en enorm brygga. Alltså... Och flera gånger om som Leicester är nära att göra mål. Sen har de ju jävla flax att Leicester saknar typ några av de absolut bästa spelarna de har. Saknar Pereira, Madison, Soyuncu, och saknar Chilwell. Det är liksom, det är ju inga dussinlirare för Leicester. Det är som om United hade klivit in utan Wan-Bissaka, Maguire, Pogba och Fernandes liksom. Det är ju några av de mest... Alltså de som faktiskt skapar lägen. Så det är... Ja, nej, jag tycker det finns stora brister om man låter andra lag ta över spelet för mycket och skapa för mycket chanser. Som jag inte ser till exempel City och Liverpool göra. Jag ser inte heller att de är ett lag som försöker att begränsa de chanserna, utan de låter ofta motståndarna hålla i bollen runt straffområdet för att sen själva kunna vända spelet. Till skillnad från Chelsea som försöker att undvika att bollen hamnar i farliga situationer. Men inte lyckas, när den väl gör det så blir det farliga situationer. På samma sätt som Liverpool och City blir straffade ibland, när de väl blir straffade. Så jag ser inte Solskjaer vara den tränare som ska lyfta United ett steg till. För jag tror inte att han har, jag tror inte han har det i sig, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte det.
Så summa summarum, Therese, både ja, nej, Pontus, nej, och jag också kanske lite ja och nej. Så vi fortsätter, Ola, om du lyssnar, vi tycker fortfarande att du är en sopa.
Då är det inte Pontus.
Ja, det här är en lite kort än. Men säsongens Michael Antonio.
Eller Michael, han stavar lite så här ryskt klingande, va?
Ja. Men jag tror att det är Michael. Jag tror jag har kollat upp det någon gång. Michael Antonio går till för att han än en gång visar att han, trots ett tuff inledning, får inte spela någonting, kliver in på sista 9 matcherna efter uppehållet, gör han 8 mål, en assist. Och visar att han kanske är den bästa, sämsta fotbollsspelaren som någonsin har funnits i världen. Så fruktansvärt bra, dålig fotbollsspelare. Att det är liksom, han är ju, när han är i form så är han ju Troy Deeney i kvadrat. Det är ju någon form av, ja, otrolig säsongsavslutning av Antonio. Bland det brutalaste jag sett av en spelare på den undre halvan av Premier League. Kort och gott.
Ja, får jag snabbt bryta in här då, för jag har säsongen, så fan har vi lyckats glömma det här, slash han räddades verkligen av en coronapandemi. Och då är det då Michael Antonio, som, jag vet inte om ni minns det här, men på juldagen så kraschade han sin Lamborghini Huracan värd över 2 miljoner kronor in i ett hus utklädd till karaktären Olof från Frost. Och hur fan kom han undan med det? Han startade mindre än 24 timmar senare när West Ham förlorade mot Crystal Palace på Boxing Day.
Hur fan kan jag ha glömt bort det här?
Jag ska skicka en bild på Antonio, alltså i vår grupp, så att ni får bara se hur han liksom var utklädd. För att det gör någonting att liksom tänka sig att den här killen, tänk dig själv att bo i det här huset, du hör en jävla smäll, en bil går kraschad, sen ska du prata med den här killen som dyker upp i tråden nu.
Det där är faktiskt helt sinnessjukt.
Ja, men vad fan.
Och där tror jag av att han, där tror jag att Michael Antonio kan ha räddats av, det kom en coronapandemi. Liverpool förlorade typ en månad efter att det här hade hänt. Och sen kom en coronapandemi där typ så här, ja, men Kyle Walker kom ut som sexköpare, Callum Hudson-Odoi anklagades för våldtäkt. Spotlighten var liksom inte på Michael Antonio när liksom säsongen skulle summeras, som vilken jävla jubelidiot.
Den är otrolig faktiskt.
Vi kommer självklart även dela den här bilden som ni ser när han ser ut. Det var otroligt.
Starkt. Då kör jag på, jag visste inte vad jag skulle döpa den här till riktigt. Men ni känner igen den. Jag gav den som exempel i vår grupp när jag lanserade idén om att vi skulle göra på det här viset. Tar jag all cred för det här avsnittet. Hoppas jag att alla hör det, för det är första gången jag har haft en bra idé i hela mitt liv. Säsongens liksom bästa banter, Newcastle. Och så tänker ni så här, åh, vilka av alla grejer som liksom är. Men då tänker jag på det här med att Newcastle, de har ju nu liksom ibland, några få gånger här, öppnat liksom sin plånbok, värvat spelare. Inför den här säsongen så köper de ju sin dyraste anfallare någonsin, när de köper Joel Linton för typ så, vad var det, 40 miljoner euro?
Ja, det var väl i den häraden, så att säga.
Alla vet ju, särskilt om man följer Noah Bachner på Twitter, att den här spelaren har ju inte gjort jättemycket väsen ifrån sig i målprotokollet. De värvar alltså en spelare för alla de här pengarna som är en anfallare. Och när vi summerar Newcastles säsong i Premier League så är det John Joshelvey som är deras bästa målskytt. Alltså det är ju otroligt.
Ja. Det är som om Voldemort har vunnit.
Men det är så, varför liksom, nu kanske vi inte gör det, men i någon mån gör vi det i och med att de spelar i Premier League. Varför tar vi den här klubben på allvar?
Ja, det är en mycket bra fråga.
Det är ju sjukt.
Ja.
Ja, det är sjukt.
Ja, men det är ju, det är ju också, alltså, var inte han, alltså, a manager of the year kandidat dessutom, Steve Bruce?
Oj.
Det vet jag ingenting om.
Alltså jag bara googlade det nu, för jag tyckte jag såg det enligt themag.co.uk från one day ago. Steve Bruce has ended the season with 4 wins in his last 20 Newcastle games. 38 league goals scored all season. No player gets more than 6 league goals. So a team club manager with a manager of the year candidate, frågetecken. Men ja, det verkar så. Helt jävla otroligt.
Ja, det, var ju
ja, det är ju en klubb som bara är 100% banter. Och det skulle ju vara tråkigt om det nu köps upp av superrika Sadio och slutar vara sådär roligt liksom.
Men det roliga var ju, vore ju om det fortsätter vara banter trots det, så att det blir lite sådär
ja,
men det blir som sådär Cardiff-grej över det hela. Eller QPR snarare kanske. Det blir sådär QPR-grej över det. Så de köper bara typ Bobby Zamora.
Ja. Det blir spännande att se vad som händer med dem.
På tal om banter då. Då har jag säsongens Bambi. Det här går ju också till. Om Newcastle är Premier Leagues banterklubb. Då är det här Premier Leagues banterspelare. Och det går ju såklart till Shkodran Mustafi. Som ramlar jätteofta. Han ramlar så himla ofta. Alltid när någon kommer löpande mot honom så ramlar han.
Ja.
Så det är inte nog med att han är en jättedålig fotbollsspelare. Alltså fruktansvärt mycket sämre än att han ska spela i Arsenal och i, liksom vara en fotbollsspelare. Han kan inte heller stå på benen. Vilket gör liksom så här. Jag vet inte vad som är grejen. Men han kan fan inte stå på benen. Det är min spaning för den här säsongen.
Otroligt.
Ja, det är ju faktiskt en jättebra spaning. Men det är ju mer Benny Hill än vad det är banter. Alltså man skulle ju lätt kunna bildsätta eller ljudsätta att Shkodran Mustafi highlight-klipp med
typ.
Och det hade funkat. Så ja, jag är svårt att säga någonting.
Ja, vi går vidare. Då har jag säsongens rån. Minns ni när Aston Villa mötte Sheffield United och Sheffield United gjorde det här spökmålet?
Ja, jag trodde det skulle ta när några rånare bröt sig in i Fabinhos hem och när Liverpool firade titeln. Det hade varit magstarkt, tänkte jag.
Det hade varit lite hemskt.
Då stal de hans biblar bland. Jag tänkte att gud vad hemskt.
Var det därför du fick lite så här skräck i ögonen när jag sa säsongens rån? Jag ska inte vara så hemsk.
Det kan ju varit Michael Antonio som kraschade sin Lamborghini.
Det kan ha varit.
Behövde en ny bil.
Nej, men spökmålet, det kommer ni ihåg. Och det var ju helt otroligt, för att det finns ju sån goal line technology och vad fan är det som händer och så vidare. Och förklaringen som liksom, man säger, leverantören av de här målkamerorna hade till det här var ju att om det är 7 kameror, vill jag minnas, som ska liksom vara delaktiga i den här teknologin, alla de täcktes på något sätt av stolparna, målvakten eller spelarna framför mål. Vilket gjorde att kamerorna inte kunde registrera att bollen var över linjen. Det var ju alltså ett regelrätt rån. När man kliver in, man täcker för alla kameror, man gör vad fan man vill och sen går man därifrån och ingen har sett någonting.
Mm. Ocean's 11 shit.
Ja, exakt. Och det som är grejen med det här är ju att Aston Villa får ju en poäng i den matchen tack vare att det målet inte godkänns. De klarar sig kvar i Premier League med en poäng. Borde de ha gjort det? Alltså klarat sig kvar i Premier League, spökmål eller ej? Vad tycker ni?
Nej, jag ser hellre att alltså, vi åker ut mot Bournemouth om jag ska vara ärlig. Men ja, det är ju så himla sjukt. Det är ju kanske, det är också väldigt kul att det spökmålet skickar Bournemouth ur Premier League. Och alltså vill säga, hela Bournemouths historia kommer skrivas om. Det här är ju värt 1 miljard kronor liksom för Villa som får spela för Premier League. Det här är ju, Bournemouth kommer ju behöva sälja typ hela sin trupp. Det är ju liksom klubbens historia på något sätt skrivs om för att de inte såg målkamerorna. Men du såg det ju på de vanliga kamerorna, det var ju supertydligt, de är ju jätteinne. Och det är så här, en sån himla bizarr grej som ska vara värd 1 miljard.
Och det är också första gången det händer, hävdar ju det här företaget bakom teknologin, att det är första gången det händer på 9000 matcher som ja, det här används.
Ja, alltså det är superbra med målgivande teknologi, men använder det vanliga ögon också. Det är inte
exakt.
Nej. Bollen täcktes av en fågel, men vi såg att den studsade i nätet. Det är liksom...
Ja, alltså jag håller med, men nu ska jag vara så här tråkig och säga, alltså det är ju ändå 37, alltså detta var ju inte ens en av Bournemouths matcher. Alltså de har ju ändå haft 38 matcher på sig i Bournemouth för att göra det här bättre än att förlora hemma mot Crystal Palace med 0-2, eller hemma mot Southampton med 0-2, eller varför inte hemma mot Watford med 0-3, eller när de fick på pelsen av Burnley med 3-0. Eller när Crystal Palace vann mot dem när Bournemouth var borta lag med 2-0, eller borta mot Brighton med 2-0. Så de är bara för pissiga. Alltså jag är medveten om att visst, alltså man skulle kunna hänga upp det så här, men det är, i sanningen så har ju bara Bournemouth varit för pissiga.
Ja, så är det såklart också.
Det är mycket roligare att det är så här. Det är
så här. Ja, men jag hoppas att det blir en juridisk mål och att City kan bjuda ut sitt advokatlag.
Ja, det vore ju väldigt kul faktiskt. Tänk om Bournemouth får vara kvar för att de har så bra, fått låna så bra advokater. Nu är det en loan deal. Kommer såhär på deadline day, så Sky Sports deadline day studio. Såhär, Bournemouth has, after months of negotiation, signed a loan deal with Manchester City's juridical department. Ja, det vore mäktigt.
Okej, nu är det jag. Jag ska säga också, vi borde nog gå mot slutet för att jag har bara 4% kvar på mitt batteri. Men då kör vi en, du har kört mycket visuella grejer Ponta, jag kör en mer audiogrej, och det är alltså säsongens användande av könsord. Och att det används könsord i toppfotbollen kanske inte blir jätteförvånad över, men det var ju ändå någonting som pirrade till ordentligt i magen när den här läckta sekvensen från Amazons dokumentär med Tottenham läcker, och Mourinho har ett team talk med sina spelare och säger, I need you to be a bunch of cunts. Intelligent cunts, not stupid cunts. Och Kim, vi kan spela det här så ni får höra det med Mourinhos röst.
90 minutes you have to be a bunch of cunts, of intelligent cunts, not stupid cunts.
Det är ju fan någonting att bli kallad för en intelligent fitta.
Ja.
Men är, jag vet inte vilket som är bäst, antingen det eller Matt Ritchie när han, jag kommer inte ihåg en match där om jag ska vara ärlig, men bollen går ut ur sidlinjen och man hör Matt Ritchie skrika till linjedomaren. How have you given that, ya weed dick?
Ja.
Det är så fel.
Kul att du tar upp det, för det var det jag skulle komma fram till. Var ju, alla har stirrat sig blinda på Mourinho, men det är ju Matt Ritchies Have you given I a weird dick, som är den absoluta. Fy fan vad bra. Kan vi få sånt varje match? Välkomna aldrig publiken tillbaka till Premier League-arenorna. Kim, jag skickar dig länken, så spela så man verkligen får höra Matt Ritchies ilskna skotska kalla linjedomaren för en lillkuk.
In the dressing room, hearing Steve Bruce talk about him.
Ja, det är så jävla roligt.
Have you given I a weird dick? Fan, får han vara kvar på plan. Helt otroligt.
Ja, det är sjukt.
Ja, jag har fått gult kort en gång. Det var för att jag gjorde ett könsord. Men professionella fotbollsspelare får kalla domare för lillkuken. Jag sa det ju bara till ingen. Himla dåliga förebilder.
Ja, fy fan. Men kul är det.
Ska jag dra min sista?
Ja, då är din sista.
Mm, säsongens målvakt. Kan man ju tro att, alltså, att det ska dra igång med Henderson eller Pope eller Ederson eller Alisson eller Leno för den delen. Men jag har gått andra hållet och väljer Kepa till säsongens målvakt. För att han är inte bara sämst, han är så överlägset sämst att det går liksom inte att, det är så svårt att förstå hur dålig han har varit. Om man kollar på så här räddningsprocent, alla har väl sett de här bilderna på Twitter liksom, när ja, men Kepas senaste 20 skott så är det typ 18 mål. Men om man kollar på hans räddningsprocent, han ligger på 54,5% eller 55% kan vi säga. Det är han sämst i ligan med. Den som är näst sämst i ligan, det är Pickford, som också haft en katastrofal säsong. Han ligger på 63%. Men det roliga här är att Pickford som är näst sämst, han har så lika långt upp till Alisson och Ederson som han har ner till Kepa. Kepa är så överlägset sist att om man skulle liksom, att den som är näst sist har lika nära att vara typ tredje bäst räddningsprocent i ligan som man har att vara sämst i ligan.
Det är så Kepa.
Det är ju kanske en av Premier League-historiens sämsta värvningar sett i pris och utfall, sådana fall måste man nästan säga.
Det får man säga.
Ja.
Grattis Thomas Brolin, säger vi på Kick and Rush.
jag har en, jag vet att du har lite batteri Petter. Jag har en som jag är så här, vi får inte glömma, bara så här. Säsongens viktigaste händelse som vi absolut aldrig någonsin får glömma bort. Vi behöver inte prata om den så mycket. Det här är någonting vi har pratat väldigt mycket om. Så jag vill bara få den sagd innan vi säger hej då. Och det är ju såklart, it's Rebecca Vardy's account.
Åh, ja.
Vi får aldrig glömma att det hände den här säsongen. Det känns som att det var 10 år sedan. För det har förgyllt mitt liv så jävla mycket.
Ja, det är...
Men vi får aldrig glömma det.
Det är bland det bästa som har hänt. Alltså, det är det bästa som har hänt, mänskligheten.
Ja.
Jag tycker faktiskt vi går ut på det, för det är för bra. Jag hade bara en riktigt trött spaning om Josip Dirmic och Citys klimataktivism. Vi sparar det till en annan vecka. Jag har bara 1% kvar och börjar bli lite stressad. Jag vill tacka för att ni står ut med oss som släpper avsnitt när det går, och vilket ungefär är var tredje vecka. Tack för att ni lyssnar. Just nu kan vi berätta också att vi håller på med en Premier League-bilaga till nästa säsong. Vi kan återkomma till den. Kom gärna med inspel. Jag ska sätta betyg på alla spelare tillsammans med Pontus Wenemo. Alla bra kommer sättas av mig. Alla dåliga kommer sättas av Pontus. Så ni vet det.
Ja, mycket bra. Jag håller med.
Tills dess, tack så mycket och vi hörs.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.